Blicken som förvandlar världen. Följ med mig till Jesu hemstad Kafarnaum. En liten stad på 5000 invånare ungefär vid Jesu tid. Som ligger belägen där vid sjön Genesarets strand. Och det här är ju en plats där fiskelägena ligger på rad ut med sjön. Och om vi drar efter andan här så tror jag vi kan ana den här doften utav fiskrens som någonstans sveper in över Kafarnaums ringlande gränder och gator. När vi nu ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 9 vers 9 så möter vi Jesus. Han har precis varit och botat en lam man i Kafarnaum. Och vi ska få vara med om ett möte. Och vad som händer när Jesus ser denne Matteus. Det kan vara så att det kommer det. Perfekt. Vi läser verserna 9-13. Matteus 9. Och så lägger vi märke till vad som sker när Jesus ser denne Matteus. Jesus fortsatte därifrån. Och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sa han till honom: följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg det sa till lärjungarna: hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Vi får ett omtumlande exempel på Guds kärlek här i världen uttryckt genom Jesus Kristus. En man som Matteus, och helt kort så är han alltså tullindrivare, vilket betyder att han befinner sig i ett läge i en grupp människor i samhället som har stämpeln syndare på sig. Och det betyder att det var helt okej att ta avstånd från den typen av människor. Så Matteus, han var van vid att när människor kom förbi det där tullhuset på Storgatan i Kafarnaum, så antingen så mötte han föraktet i människors ögon, eller så mötte han människor som vände bort blicken. Som gärna sneddar över på andra sidan gatan. För att riktigt ta ut ett avstånd mot denne Matteus. Så han var ju anställd av romerska ockupationsmakten. Han tog in skatter. Och för det där så blev han väldigt illa omtyckt. Ofta tog han in mer än vad han skulle. Och det gjorde också att de här tullindrivarna, De kunde man inte lita på. Deras vittnesbörd räknades inte i rätten exempelvis. Deras pengar fick inte ges som någon tempelgåva. För de ansågs vara orena. Och det sista man skulle göra med sådana som Matteus, det var att gå in i deras hus. Och på det sättet besmitta sig. Det var otänkbart att sitta ner och äta. Vid hans och hans vänners bord. Så vi kan tänka oss att det går närmast en chockvåg genom den här gruppen av människor som vi kan anta följer med Jesus ner för Storgatan. Och Jesus, han bryter mot tabu efter tabu. Det går ett sus genom den här gruppen. Och de religiösa ledarna, de sätter ord på det som varenda en tänker. Hur kan er mästare äta med Matteus, de andra tullindrivarna? Hur kan han? Ja, hur kan han? Jesus såg Matteus. Och det blev vändpunkten på Matteus liv. Det är en erfarenhet som du och jag också har på lite olika sätt, eller hur? Detta att få vara sedd. Bekräftad. Värderad. Längtad efter. Av himmelens och jordens skapare. Gud som blev människa. Som stiger in i vår vardag. Som vandrar på våra gator. Som möter oss vid våra hem. Knackar på våra dörrar. Och vill äta med oss vid våra bord. Och vi kan ju berätta om den erfarenheten på så många olika sätt. Det är ett kyrkorum här fyllt av den erfarenheten. Med olika berättelser. Att vara sedd av Gud. Att få möta Guds blick genom Jesus Kristus. Och det är ju det här vi önskar för varenda människa, eller hur? Jesus såg Matteus. Och sen får vi den här. Det är precis som att gardinen fladdrar till lite och vi får liksom en inblick i Guds rike. När Jesus sitter där inne tillsammans med lärjungarna och äter tillsammans med Matteus. Tullindrivare, syndare. För Jesus kommer in på den här gatan i Kafarnaum med en helt annan vision än den som de andra i den där gemenskapen, inklusive de religiösa ledarna, hade. Och vi får liksom den inblicken av människor en dag som det ska vara vid den yttersta tiden. När människor ska komma från öst och väst, syd och nord. Och vi ska förenas omkring ett och samma bord. Omkring Jesus Kristus, världens frälsare. Och han vill samla in alla människor. Det var därför han kom, det var därför han dog, det var därför han uppväcktes på tredje dagen. Ja, det där med ögonen och våran blick. Inom vetenskapen så talar man om att ögat, det är vårt fönster mot världen. Och vet du att av alla de intryck som ska komma in i din sinnevärld den här dagen, alltså den här söndagen, så kommer en massa intryck till dig och mig. Och då säger de som forskar på det här att hela 80% kommer in i oss via ögonen. Så det kommer in i våran sinnevärld och sen bearbetas det där. Och sen utifrån det som vi tar in och ser så gör vi massa avvägande och tar olika beslut. Ögat, vårt fönster mot världen. Och när vi följer i den bibliska berättelsen så inser vi ganska snart att någonting händer med människans blick och ögon i den stund då vi vänder oss bort ifrån Gud. Vet Adam och Eva, vi är alldeles i början på den bibliska berättelsen. De är skapade att leva inför Guds ansikte. I den där nära förtroliga gemenskapen. Ansikte mot ansikte med skaparen själv. Och så väljer man att gå sin egen väg. Man vänder bort sin blick från skaparen. Och vad är det första som händer då? Är det någon som kommer ihåg? Vad är den första konsekvensen som uppstår? Det står att Adam och Eva plötsligt såg att de var nakna. Så någonting händer med vår blick i den stunden. Med hela mänsklighetens blick. Sättet att se på varandra. Sättet att se på Gud. För i nästa stund så när Gud kommer vandrande där så blir man rädd för Gud. Någonting händer med blicken. Den blir grumlig. Vi ser med andra ögon än tidigare. Och det finns ett exempel sedan i en dialog mellan profeten Samuel och Herren. Och det här är i första Samuels boken. Och det beskrivs på ett väldigt talande sätt där. För där säger Herren till Samuel i ett läge här. När det ska utses en ny kung här. Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Och så kommer det. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre. Men Herren ser till hjärtat. Och så är vi tillbaks på Storgatan i Kafarnaum. Där hela gänget omkring Jesus. Blicken fastnade på ytan. Och så drog man slutsatser av det. Som gjorde att man undvek och marginaliserade. Och förkastade en människa som Matteus. Och så kommer Jesus. Och bryter rakt igenom alltsammans. Och ser rakt in. I hjärtat. På en längtande. Älskad av Gud. Matteus. Och där och nu. Så sker en förvandling. För Matteus. Och hans vänner. I nästa läge. Ögat, vårt fönster mot världen. Och vet du, jag vet inte vad du tänker i det här läget. Men för mig är det så att jag kan i många gånger känna igen mig i de religiösa ledarnas respons här. Ja, men Jesus, hur kan du? Jag brottas precis som lärjungarna här. Med den grumliga blicken. Med svårigheten att se och kunna handla och praktisera evangeliet på det enklaste sätt. Och jag finner mig igen och igen. I ett läge. Som kanske kan liknas vid en annan gestalt. Och vi ska inte läsa det nu. Vi bara påminner oss om en blind man. Som i Markus evangeliet kallas för Bartimaios. Han var blind. Han kom till Jesus. Och han har en enda bön. Han ber den här bönen. Mästare. gör så att jag kan se igen. Och det här tänker jag är kanske en av de viktigare bönerna. Att återvända till genom livet som en Jesu lärjunge. Jesus, ge mig ögon att se på omvärlden. Att se på människor med dina ögon. Här i det lokala sammanhanget. Här i vårt land. I en tid då vi upplever så mycket av låsningar och så mycket av positioneringar av olika slag. Jesus, hur ser du på de här olika situationerna? Vad är ditt ärende? Och i vårt förhållande till en värld som på olika håll brinner och slår sönder i konflikt, i spåren av konflikterna. Jesus, ge mig ögon som ser med Guds blick på världen. Eller som utmaningen i den text vi läste. Det Jesus säger till, det blir svaret så att säga på deras fråga. Hur kan eran mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Och Jesu respons blir. Han sänder iväg dem och säger, gå och lär er vad som menas. Med orden, barmhärtighet vill jag se och inte offer. Barmhärtighet eller medlidande. Alltså det är precis det här uttrycket för evangeliet i praktiken. I mötet med människor. Som är innerligt efterlängtade utav Gud. Jesus, lär mig. Jesus, öppna mina ögon att se på omvärlden så som du gör. Och vi är ju på väg mot påsken här nu. Och den stora försoningen. Och jag vill också inbjuda oss att sätta försoningens hela verklighet som en slags glasögon när du och jag ser ut över världen. Och den här bilden är ett enkelt litet sätt kanske att på något sätt se hur ser Gud på den här världen. Paulus talar om i andra Korinthierbrevet kapitel 5 att Gud, han handlar med oss, han försonar oss med sig. Alltså vi möter Guds försonande blick. Genom Jesus Kristus så återupprättas vår relation med Gud. Så Jesus öppnar vägen för den här upprättade relationen med Gud, vår himmelske fader. Han försonar oss med sig. Och det där påverkar ju också direkt vår relation till oss själva. Och det är ledet här då, i nästa led, till höger bild då. Och det där kan ju vara en så nog lång väg. Att försonas med bilden av sig själv. För många av oss kan det vara en av de större försoningsprocesserna genom livet. Beroende på, inte minst vad vi var med om när vi var små. Barn och ungdomar. Det som sätter spår där ska vi sedan på olika sätt hantera. Och genom Jesu död på korset så öppnas dörren för också den försoningsprocessen till mig själv. Att kunna älska mig själv. Att kunna se på mig själv med Guds ögon. Och sedan i vidare cirklar. Försoningen till min nästa. att vara ställd i försoningens tjänst som Paulus talar om. Gud har försonat oss med sig och han ställer oss. Han sänder oss som sändebud för denna försoning. Att dela budskapet av evangeliet. Men att också i praktiken göra precis det som han gör där på Storgatan i Kafarnaum. Hela det omfång av mellanmänskliga relationer som är dina och mina. I släkten, familjen, församlingen, området, arbetsplatsen och i vidare cirklar. Och eftersom Gud har försonat allt med sig, också hela skapelsen, så tänker jag också att det berör vår relation till livsrummet där hela vårt liv utspeglar sig. Alltså i själva skapelsen. Också den relationen. Vad lämnar jag för spår där? Och hur kan jag vara en trogen förvaltare också av det livsrummet? Skapelsen, naturen. Och jag vill bara ge dig 3 exempel på hur detta tar sig uttryckt i vårt internationella arbete just nu. Bara för att ge dig några sådana små glimtar av hur det här kan se ut då. Den här första bilden, den är från en församlingsplantering i sydöstra Turkiet. Bilden togs strax innan pandemin här. Det är hemma i den husförsamling som jag själv var med och hade förmånen att få plantera på i slutet på 90-talet och in på 00-talet. I staden Antakya, ni vet den här staden som så fruktansvärt har skakats av den här jordbävningen nu. Och jag ska faktiskt ner och bara om ett par veckor och besöka den här familjen som klarade sig i en situation där väldigt många människor inte klarade sig. Men det här är en bild tagen dagen innan Arif som böjer knä framför sin blivande hustru. En man som tvättar sin hustrus fötter. Och i den här lilla församlingen så använder man det här för att berätta om hur Gud försonar oss med sig genom Jesus Kristus. Hur Gud blir människa, vandrar bland oss för att tvätta våra fötter. Och så tar man det som exempel på hur det där måste vara vägledande för mannens relation till sin hustru och vice versa i ett äktenskap. Ett uttryck för hur evangeliet gestaltas in i den här lokala kontexten där kvinnans roll inte är lika självklar jämställd som i våra sammanhang. Så det är församlingsplantering, det är sättet hur ser jag på mig själv och min egen roll och hur möter jag min nästa. Och i den här planteringen så funderar man också på exempelvis vid en picknick. Det är ett vanligt sätt att ha efter en gudstjänst där ger man sig ut och har picknick. Och det vanliga på de turkiska picknickplatserna, det är att man dukar upp allsköns goda gåvor. Och sedan tar man allt skräp som blev över och bara kastar det åt sidan. Vilket gör att många av de här picknickplatserna, de dignar av skräp i alla dess former. Men den här gemenskapen blir ett vittnesbörd där ute på söndag eftermiddagarna. När man börjar att rensa upp. Ta med sig så mycket man kan av det där hem tillbaks. Och det väcker frågor. Varför gör ni på det här sättet? Jo, för att livet är vävt i ett stycke. Och den Gud som älskar oss. Han manar oss också att vårda och ta hand om den fantastiska skapelsen han har gett oss. Och det här rummet där vi har våran picknick. I försoningens tjänst. Eller som här. Estefano. En entreprenör och företagare i norra Mosambik. Det här kortet togs i adventstiden. Vi hade förmånen att vara ner och besöka honom. Estefano, så utrustad med olika gåvor och förmågor, driver flera företag med visionen om att få yrkesutbilda unga män och kvinnor. Ja, särskilt vill jag satsa på de unga kvinnorna, säger han. Så av alla de jag anställer försöker jag anställa merparten utav kvinnorna. Och ni ser några här i de gula hjälmarna. Som betyder att man är förman i sitt skift då. Killen här, eller mannen till vänster, han lärde sig att svetsa för några år sedan. Och nu försörjer han på den lönen sig själv och sin familj på 8 personer. Estefano. Som i mycket påminner om Andreas och Bäck Samuelsson. Att skapa mötesplatser där människor får växa, försonas med varandra och växa i sina gåvor och ta ansvar för sina familjer. Ett uttryck för försoningens tjänst. Att se på sig själv och ställa frågan: Herre, vad kan jag göra med det du har anförtrott mig? Hur kan det bli en välsignelse för människor utanför mitt omedelbart nära och egna sammanhang? Estefano, som ser människan och som går runt till och skapar förutsättningar. Och det här får också bli det sista exemplet innan vi rundar av här. På tal om just vårt förhållande till skapelsen. Den här bilden är tagen från Turkiet, men vi jobbar väldigt mycket just nu på att försöka skapa förutsättningar för hållbar odling. Malawi är ett av världens fattigaste länder. Där har vi en systerkyrka. Och ett stort problem i Malawi, det är att man utarmar de jordar som man brukar med hjälp av en hacka. Vi reste här i adventstid ifrån södra delen av landet upp till huvudstaden Lilongwe. 30 mil. Vi såg inte ett enda maskindrivet jordbruksredskap. Utan det var med hacka i ena handen och en stor solhatt på huvudet som man brukar sin jord. Det stora problemet är att jordarna utarmas på grund av att man använder konstgödsel. Och då blir det bara en smal skorpa högst uppe på, stenhård. Skördarna minskar. Och någonstans så har det där att göra med vårt förhållande till jorden, marken, skapelsen, det vi ska leva av, eller hur? Och så gjorde vi ett studiebesök där tillsammans med vår systerkyrka. Där man arbetar med odling efter Guds principer. Och nu ska vi inte fördjupa oss i det här, men det handlar om täckodling. Man undervisar i odling utifrån hur naturen fungerar. Och försöka återinföra allt det som kommer ur jorden. Istället för att bränna det så ska det tillbaks in och gödsla jorden. Att bruka jorden på Guds sätt. Så ger man kurser i det här. Och allt sammans vävt i ett stycke. Relationen till Gud. Relationen till mig själv. Vad kan jag göra med det Gud har gett mig? Även om det är lite, va? Hur kan jag ge det tillbaks till Gud? Bruka mina gåvor. Och hur kan jag göra det tillsammans i gemenskap med andra? Så vi bygger den här gemenskapen med Kristus i centrum. Och hur kan vi göra det på ett sätt som samspelar med skapelsen? Som inte utarmar, utan som istället skapar förutsättningar för liv och liv i gemenskap. Och någonstans så blir det här en liten försmak, tänker jag, av hur det en dag ska bli. När vi möter honom ansikte mot ansikte igen. Och i den här berättelsen är vi indragna. Och vi får be bönen. Och det är där vi får landa in. Herre, gör så att jag kan se. Gör så att jag kan se dig. Gör så att jag kan se mig själv som du gör. Gör så att jag kan se min nästa och skapelsen med dina ögon.